Det är torsdagen den 4 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. I morse presenterade SCB, Statistiska centralbyrån, sin numera årliga partisympatiundersökning. Och det är en av de största opinionsundersökningarna som görs i Sverige, och den brukar ju få stor uppmärksamhet och utgör ett riktmärke, inte bara för de politiska partierna och vi i medierna, utan också för andra som undersöker opinionen. Där har ni säkert hunnit snappa upp, likaså att mätningen blev den väntade kallduschen för regeringssidan. För enligt den här undersökningen så har oppositionen en ledning på över 12%. Så hur ska man då tänka kring detta? Är valet avgjort nu? Hur nära är SCBs undersökning ett verkligt resultat om vi skulle haft ett val idag? Och vad rör sig i väljarnas huvud i övrigt och varför tänker de som de gör? Och så förstås, vad kan tänkas hinna ändras i opinionen fram till det verkliga valet i september? Det ska vi prata om idag, och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Tre stycken är de. Per Söderpalm från Verian Group. Varmt välkommen hit, Per.
Tack så mycket.
Peter Santesson från Infostat. Varmt välkommen du också.
Tack för det.
Och så förstås, som alltid när det pratas opinion i podden, så lyckas han leta sig hit. Per Rosenkrantz från Bellbird. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Hörrni, vi ska snart prata resultatet. Bara en liten metodfråga först kring den här undersökningens status. Per R, får vi kalla dig då på småskolevis. Du och jag har ju pratat det tidigare i podden, men jag ska höra er övriga. SCBs undersökning får ju alltid jättemycket uppmärksamhet när den kommer. Peter, är det välförtjänt uppmärksamhet? Hur viktig är SCBs mätning för vår förståelse för hur opinionen ser ut just nu, skulle du säga?
Två frågor. Ja, det är välförtjänt. Det är en väldigt gedigen och fin undersökning. Och den har ett antal metodfördelar jämfört med det som vi andra producerar månad för månad. Så att det är en väldigt gedigen och fin undersökning, det skulle jag säga. Mm. Men den har också en betydelse som är, vad ska man säga, mer på det politiska planet. Partiernas dynamik och hur man förhåller sig till det här. Och det är kanske nästan det största samtalsämnet idag, skulle jag säga.
Mm. Vi återkommer till det. Jag ska bara höra med Per S. Välförtjänt uppmärksamhet, säger Peter. Håller du med?
Jag håller med. Sen tror jag det faktum att den här undersökningen kommer numera bara en gång om året, tidigare två gånger om året, gör ju att det blir en viss bass runt en undersökning som kommer så här pass sällan. Så att det finns för det också. Sen tror jag många av oss är intresserade av det som kommer nästa vecka, där vi får lite mer information om nedbrytningar, väljarströmmar och så vidare. Det är kanske där egentligen tycker att den här undersökningen har sina allra starkaste sidor. Mm.
Kort sammanfattning av resultatet då, som ni säkert har stiftat bekantskap med. Ledning för det som idag är oppositionen med 55% mot 43% för Tidösidan. Jämför med valet 2022 har Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett högre stöd i den här mätningen. Övriga partier ett lägre. Ja, Per R, om vi släpper in dig, innehöll den här undersökningen något som vi inte tidigare visste från andra mätningar?
Ja, den var ju om möjligt ännu något sämre för Tidösidan än vad övriga mätningar har visat, skulle jag säga. Dels var ju gapet mellan oppositionen och regeringspartierna då ännu större, ungefär 3 procentenheter större. Och sen ligger ju Liberalerna entydigt under inte bara 4% utan även där 3%-gränsen som brukar gå gränsen för stödröster. Och det är ju så man räknar ut mandaten att S, V och MP har alltså 180 mandat om det skulle vara val idag enligt mätningen, egen majoritet. Och det har ju inte skett i Sverige sedan 2002. Så jag tror att det här är ju verkligen en väckarklocka, tror jag, för många i Sverige som kanske önskar sig ett annat utfall i valet.
En stjärnsmäll, skulle jag säga.
En stjärnsmäll, en kalldusch.
Peter, vad säger du? Innehöll det här dagens resultat någonting som vi inte visste eller anade från andra siffror och prognoser?
Nej, jag tycker väl att den har bekräftat opinionsbilden som vi sett i våra andra mätningar i stort den senaste tiden. Tittar man på SCBs mätningar så tenderar ju ofta då S att ligga lite högre, SD lite lägre, så också här. Annars så är det i stort som förväntat. Men det är ju just det här att ingenting händer. Vi kommer Tidösidan väntar på någon typ av lyft. De tycker att stjärnorna står rätt för dem, att någonting borde hända. När man tittar liksom på så att säga, yttre fakta, ändå så kryper man allt närmare det här valet. Ingenting händer. Så att det är klart att stressnivån ökar rejält.
Mm. Per S, slutligen då, är det någonting som du lyfte på ögonbrynet åt när du såg mätningen idag?
Nej, jag håller med det som har sagts här. Så kan man väl notera lite grann, det är någonting vi ofta ser inför val, att Socialdemokraterna, även om de gör en stark mätning, så ser vi ju vissa tendenser till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu ökar lite grann. Och det är väl ganska troligt kanske inför valet här att en del av de mindre partierna kommer går lite bättre och några av de större kommer gå lite sämre. Men det återstår att se. Men vissa sådana tendenser ser vi här också. Mm.
Och om vi tittar på historien och lär oss av den, mellan SCBs majmätning och valet då 4 månader senare, hur mycket brukar ungefär hinna hända om vi tittar på genomsnittet? Är det någon som har koll uppdaterat
Per? Ja, det är ju 1,8 procentenheter i genomsnitt. Ungefär. Så man kan säga ungefär 2 procentenheter, lite mindre de senaste valen. Men då är det viktigt att understryka att det här har inte att göra med att metoden är fel, utan det är ju för att metoden mäter vad man skulle rösta på om det vore val idag. Det är ju inte val idag i maj, under maj månad, utan det är ju val i september, och samma metod ungefär en vecka innan valet, då är det felet ungefär 1 procentenhet från valet. Så att det är ju 2 procentenheter per parti är ju väldigt, kan ju summera helt olika bilder, och det är värt att komma ihåg att man har ju ofta prickat rätt i regeringsfrågan, men förra valet till exempel, exakt den SCB:n som kom inför förra valet, den visade ju att Socialdemokraterna skulle sitta kvar, Liberalerna skulle åka ur riksdagen och Sverigedemokraterna skulle vara mindre än Moderaterna, och så blev det ju inte på någon av de här fallen. Så att små rörelser inom situationstecken gör ju enormt stor skillnad för vilket valresultat vi får.
Men på blocknivån då, att det skiljer, de gånger vi har haft tydliga block, att det skiljer mer än 12% i maj, har det någonsin inneburit att det andra blocket har tagit igen och verkligen kunnat vinna valet? Har vi något?
Jag har inte sett något sånt exempel. Jag gick igenom SCB-mätningarna här både för 2022 och 2010. Och 2010 är det klassiska året när alliansen ligger under ganska kraftigt under våren. Om jag tittar på den SCB-mätningen där, så var alliansen efter med ungefär 6 procentenheter i maj, och i valet vann de med knappt 2. Så då hade vi en förskjutning på 7-8 procentenheter mellan maj-mätningen och valresultatet. Och det är väl den största uppgången vi har sett i alla fall i modern tid.
Okej. Så ska det vända på... nu, så ska det hända något som inte har hänt tidigare.
Det får man nog säga. Ja.
Under våren så har ju gapet mellan dem sett stort ut, men möjligt att ändå hämta in när man tittat historiskt. Mm. Nu börjar den, så att säga, den snuttefilten eller förtröstan som Tidösidan har gått och burit på, den ser ju allt svagare ut. Det börjar bli ett svettigt läge.
Är valet avgjort då?
Nej. Alltså när vi får såna här frågor så går man ju alltid och tittar på vad har hänt förut. Och en motfråga, hur ofta händer det saker som aldrig har hänt förut? Hyggligt ofta faktiskt. Jag menar, samhällsutvecklingen är full av unika händelser av stora och små slag.
Tack och lov.
Ja, de flesta val så är det någonting som skräller i någon riktning. Mm. Så att, naturligtvis är det inte avgjort, men det är tufft.
Ja, men det är ju för att det här är ju inte naturvetenskap. Det är ju inte så att det finns en lag för hur saker kommer hända, utan det är ju mänskligt beteende, och det är ju oförutsägbart och svårt att veta. Bara för att det inte har hänt tidigare, och det har aldrig hänt att någon har tagit igen så här mycket så länge vi har haft mätningar, så skulle det kunna hända. Och en förtröstan man kan ha, det är väl att titta på grannländer och andra europeiska länder där vi har sett stora skiften, norska valet, danska valet och flera andra val, när väl valrörelsen drar igång. Och det visar väl, vad har det för någonting att säga om det svenska valet? Ja, det händer i alla fall i andra länder. Då skulle det kunna hända i Sverige. Mm.
De som är lite minnesgoda bland lyssnarna minns ju en av våra främsta experter på opinion, Sören Holmberg, som för snart 20 år sedan då använde enbart historien för att förutsäga valet, och då sa att den dåvarande regeringen var rökt, vilket den var utifrån enbart historiska fakta. Men då hände det som Peter sa, att nya saker kunde hända helt enkelt. Hörrni, vi ska vidare. Peter, du antydde lite innan här att den här mätningen också är viktig av andra skäl för partierna. Och kan du förklara lite vad du menar med det?
Ja, definitivt. Kanske nästan viktigast. Det är ett väldigt stort fokus internt i partierna på den här mätningen, just därför att den har en sån status. Och den är en stämningssättare inför valrörelsen och valarbetet under sommaren, om man uppfattar att partiet har grepp inför läget, liksom inför valet, och att man är på rätt väg här. Och det är klart att det här utlöser en ganska stor stressnivå, framförallt i Liberalerna, men inte bara.
Så det kommer då påverka framtiden den vägen också, helt enkelt?
Ja, alltså man kan ju säga att en gång efter annan så kan partier hamna i någon slags, ska man säga, baksug, där opinionen blir ett ämne i sig. Opinionen blir det som partiet bevakas för, och då är det en fullständig förbannelse. Därför att vad partiet än gör, när partiet uppmärksammas för sina opinionssiffror, så kommer allt de gör sen bara tolkas som att det är en reaktion på opinionssiffror och inte genuin politik. Och då går det inte att få ett sånt parti kan inte få en seriös uppmärksamhet för sin politik. Jag tycker att Liberalerna är ju i den virveln nu. Vad de än säger kommer det bara tolkas som ett desperat opinionsutspel och inte som seriöst menad politiskt utspel.
Ja, Peres.
Nej, men sen får man ju också säga det att det är ju svårt också för många av de mindre partierna, exempelvis Liberalerna, i en mellanårs- eller under mandatperioden. Man får inte glömma heller, när vi går in i valrörelsen här, så blir ju möjligheterna för alla partier, och inte minst de minsta partierna, att göra bra från sig debatterna, utfrågningarna och så vidare. Och då kan ändå saker hända. Då är en månad ganska lång tid plötsligt. Mm.
Per R, vi ska säga att du är ju till skillnad från oss andra också politiker. Du är partimedlem i Moderaterna och förtroendevald också. Det är inte vi andra. Känner du igen det här som Peter beskriver, att vilken status den här undersökningen har och att den sätter tonen internt för arbetet och att den då därmed också sätter tonen för hur man agerar under resten av valrörelsen?
Absolut. Och jag fick lite meddelanden idag från några. Men titta! Vi ligger ju under. Jag sa, har ni inte sett det tidigare? Men det är det.
Nej, har ni någon nedfrusen partiavdelning?
Och därför är det väldigt, väldigt viktigt att föregå det som kommer i SCB internt till partier och kommunicera så man har kalibrerat sig inför det. Förväntningar är extremt viktigt i politiken internt. Men det ändrar ju också, tror jag, dynamiken, och det skedde ju någonting idag som vi ännu inte har sett effekterna av, och det är ju att nu blir ju det här valet S att förlora. Nu är de tydligt i vinnarfållan, och det är tydligt att det kan bli en SVMP-regering. Det har vi redan sett rubriker om. Det kanske ändrar spelplanen i sig. Vi vet inte hur väljarna kommer att agera på det. Vem vet, centerpartistiska väljare kanske kommer börja stödrösta på Liberalerna för att inte det ska bli en SVMP-regering. Jag menar, det blir en annan dynamik i valrörelsen på grund av det här, tror jag.
Är det den kyliga opinionsexperten som pratar nu, eller är det partisten som pratar nu?
Det här, jag måste erkänna, det var 50-50, men jag tycker ändå att det var en intressant analys.
Ja, nej, men absolut. Bara så lyssnarna medvetna, de känner ju dig väl sen tidigare. Peter?
Ja, sen ska jag komma ihåg att nästa vecka, då börjar den här liksom interna kaffesumpsanalysen på allvar i partierna, för att SCBs stora mätning, det kanske vi ska göra tydligt här, den släpps i två steg.
Just det.
Och det som har kommit idag, det är egentligen det lilla paketet. Det är bara frågan om partival.
Nästa parti frågar man efter, va?
Det här är väl ett partival. Jag menar.
Alltså om det är val idag?
Ja.
Mm. Och sen kommer bästa parti.
Ja, ja. Det man frågar då, det heter ju då så att det här är en partisympatiundersökning. Och det där ordet betyder någonting. De frågar om det är något parti som man känner sig, så att säga, mer befryndad med. Jag minns inte den exakta formuleringen, men att man står närmare dem. Och den frågan, då kan man skära det här på längden och tvären. Dels kommer oerhört mycket fler nedbrytningar nästa vecka, och de är då nedbrytningar på just den här frågan, hur nära man står ett parti. Mm. Men då sitter partierna och analyserar hur det här ser ut liksom på norra Gotland eller bland motorcykelägare i Dalarna. Ja, lite tillspetsat, men det är väldigt små fraktioner man går och tittar på. Och där är ju felmarginalerna mycket stora. Så de allra flesta rörelser beror på slumpen, månad för månad. Men i ett sånt här stressat läge så läser man ju in extremt mycket, även när nålen darrar. Och så...
Ja, precis. Det låter ju nästan som för andeskådarna blir det en högtids... Alltså, vill man se liksom Rorschach-testen här, liksom, vad visar det? Så finns det möjligheter nästa vecka, så att säga?
Definitivt. Och det försitter man inte i partierna.
Vi ska gå vidare. Peter har redan varit inne på det. Jag tänkte fråga dig, Per S. För att Per R. har pratat om det tidigare också i podden, om det här med att stjärnorna har stått rätt för tidigare. Och då menar vi att när väljarna fått lista andra saker, sina viktigaste frågor, partiernas så kallade sakägas medborgarskap, vilken syn man har på landet och den egna framtiden och ekonomin och så där, så tycker man från högerhåll mycket att ja, men det här ser ändå bra ut, för ganska bra ut för vår del, att det ligger någonting gömt i opinionen, det kommer snart visa sig i partisympatierna också, vilket det inte gjorde. Känner du igen det resonemanget, och håller du med om att det har sett ut så tidigare när man tittat på andra undersökningar?
Ja, men det, alltså, tittar vi på våra undersökningar, Sverige till exempel, så är det ju ett antal faktorer som vi har mätt över tid som har gått lite i tid och riktning. Mm. Tittar man till exempel betyget för regeringen så är det betydligt bättre än vad det var 2023 och 2024. Mm. Tittar vi på partiledarförtroende, absolut. Magdalena Andersson leder, men det har ändå blivit lite jämnare än om vi går tillbaka ett antal år i tiden. Vi mäter också sakfrågeägarskap, som du var inne på. Det har blivit ett ganska tydligt övertag för de rödgröna partierna om vi går tillbaka några år tillbaka. De senaste mätningarna ganska jämnt eller till och med ett visst övertag för tidigpartierna. Så att Och även rätt fel håll för Sverige har vi också sett vissa tendenser till att folk tycker att det är fler som tycker det går åt rätt håll. Mm. Men det här är ju, det är faktorer som spelar roll, men det är så mycket annat också såklart som spelar roll för vad man väljer för parti i slutändan. Så att det har inte gått att översätta det här ganska jämna läget i de här faktorerna till ett jämnt läge i opinionen.
Per, du har säkert hunnit fundera mer på detta.
Nej, men det är ju precis som min namne Per säger här. Det är de faktorer som brukar avgöra val. Förtroende, sakfråga, agenda, är Sverige på väg åt rätt eller fel håll? Höger eller vänstervind? Många av dem har gått i rätt riktning det senaste året för regeringen, och då är det många som har dragit slutsatsen, även jag, att det våras för Tidö och regeringen, och att det borde börja se att gapet krymper, men det har inte hänt. Så vi är faktiskt lite grann utan guidning nu. Det går, tycker inte jag, att peka på data och säga från tidigare val tyder det här på det, utan det är någonting annat här som stör bilden. Jag vill bara en sån sak som, jag menar, vi har fortfarande nästan exakt, det visar ju förtroendebarometern, Medieakademins stora mätning som Vilverian gör, att det är fler som ser sig som höger än vänster i Sverige. Och ändå får vi då ett resultat i partisympatimätningen som visar att vi skulle kunna få en vänstermajoritet för första gången sedan 2002. Mm. Så det är någonting pågår här som jag inte bara kan titta på datan och dra slutsatser om. En sak man kan säga dock, det är väl att en väldigt enkel faktor, har du fått det bättre eller sämre? Även om brukar ju avgöra val. Och det såg vi inför valet 2022, så var det så att vid den här tidpunkten var det många som tyckte de hade det bra, men under sommaren så dök de mätningarna och så förlorade Andersson regeringens makten. Det är ju även om det är med en positivt sentiment i opinionen nu än under tidigare under mandatperioden, är det ju fortfarande fler som tycker att de har fått det sämre än bättre. Det skulle kunna vara en sån här hämmande faktor för regeringen, men det är lite svårt faktiskt just nu att dra slutsatser.
Sen är det lite intressant också i den här förtroendebarometern, så ställde vi också en fråga till om vänster och höger, och det är egentligen var man skulle placera Tidöpartierna eller regeringsunderlaget på en vänster och höger skala. Och där lägger ju väljarna dem ganska långt till höger, så att säga. Så att det är ju en annan faktor här, att är det så att mittenväljarna ligger lite till höger om mitten, men man uppfattar Tidöpartierna och det nuvarande regeringsunderlaget som höger om den position som mitten ligger just nu, då skulle det kunna vara en hämmande faktor för, inte minst det vi har sett, att Tidöpartiet har haft väldigt svårt att få folk att gå över blockgränsen. I den mån vi ser rörelse, ofta mellan partierna i Tidöpartierna, eller från soffan, eller till kanske övriga partier, ganska lite rörelse egentligen där, eller ganska få Tidöpartier som har lyckats ta väljare över blockgränsen.
Peter?
Ja, om man ska gissa nu vad eftervalsanalyserna kommer handla om, så tror jag att det nog kommer vara rätt mycket fokus på just mittenväljare och de här blockbytarna som jag är inne på. Och det har ju varit, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ligger väl på många sätt ganska nära varandra och kommunicera med ganska snarlig kroppsspråk, man ska säga. Och där tror jag väl att det är vänstersidan är ju mer framgångsrika på att konvertera över. Och jag tror att Tidösidan kanske saknar lite av den här, vad ska man säga, en gateway drug för en mittenväljare, den gamla, låt oss säga, den gamla Reinfeldt-väljaren som står och tvekar mellan blocken och att man kan uppfatta att det saknas ett sånt där mittenhögerparti. De ligger rätt nära varandra för att minska då, stort fokus på att minska tappet till SD, men då har man blivit svagare på att dra över.
Det där första blosset som känns så bra, första koppen på morgonen, Per.
Ja, men jag är helt rätt. Jag minns till några släktingar när jag sa att jag hade gått med i Moderaterna. Då sa de, men hade det inte räckt med Folkpartiet? Och det här var ju på den gamla goda 90-talet. Jag menar, Liberalerna har ju fyllt den funktionen och det gör de inte längre. De har inte den positionen. Jag tror ju, det finns ju tecken på att Kristdemokraterna skulle kunna ta den, börja ta den lite mer. Jag låg inte i samma utsträckning som L har, men de skulle kunna fylla den funktionen i valrörelsen om de fokuserar väldigt mycket på vårdfrågor. Och vi såg ett litet flöde från S här, så det är möjligen, men det saknas helt enkelt. Mm.
När Per pratade tidigare lät det ju snarare som att stjärnan stod rätt, men det fanns någon mörk materia där ute som utgör väldigt stark dragningskraft och gravitation på det hela. Är den dragningskraften helt enkelt att vi har fått en SD-faktor som har blivit väldigt viktig för vissa väljare som helt enkelt appellerar eller reparerar väljarna? Eller vilken roll spelar det här med att SD blir mer och mer integrerade i högerblocket? Vad tror du, Peres?
Ja, det är en bra fråga, men det är klart att om vi tittar på hur opinionsutvecklingen har sett ut efter de här beskeden från både Liberalerna och Moderaterna om att släppa in Sverigedemokraterna i en regering efter valet, så har vi ändå snarare sett att blockavståndet har ökat än minskat då. Mm. Och vi har också sett att det har funnits, när vi tittar på väljarströmmar, vissa väljarströmmar direkt över
blockgränsen. Det var det jag tänkte, att SD helt enkelt skrämmer väljare på ett sätt.
Det är svårt att veta om det är det som är faktorn här. Det kan finnas annat också. Men och tittar vi på tajmingen där, så är det klart att det har snarare varit en att Tidöpartierna har tappat om man tittar under våren. Och när vi tittar på väljarströmmar ser vi både väljarströmmar till soffan och till lite grann också över blockgränsen. Det skulle kunna peka på att det finns en SD-faktor.
Peter, hur bedömer du SDs inverkan på det på opinionslandskapet? Mm.
Bland befintliga Tidöväljare så tror jag att vänstersidan överskattar lite grann hur dramatiskt man ser på SD. Där har man, är man ganska van, och de flesta ändå är, även bland M-väljare och KD-väljare och de sista kvarvarande L-väljarna, så är det inte allt för dramatiskt. Bland de här mittenväljarna, blockbytarväljarna, så tror jag att det kan vara en hyggligt stor fråga för många, och att det kan mycket väl vara en av de saker som blockerar. Men jag skulle lyfta en annan fråga också som är mer lite på, så jag kanske inte kommer beväpnad riktigt med så skarpa siffror, men jag undrar om inte det finns en ny typ av ekonomisk oro hos medelklassen som vi inte har sett tidigare. Ta akademikerarbetslöshet och tyst akademikerarbetslöshet. Alltså backar vi 5-6 år, så var arbetslöshet var ett... ska man säga, i princip ett etnifierat problem. Så är det inte längre. Och när akademiker blir arbetslösa så blir man ofta inte öppet arbetslös, utan man, jag brukar säga inom så här skämtsamt, man skriver en bok eller någonting. Man väljer att plugga lite eller så, man förhalar det där i längsta. Men, så att det, men vi ser ju alltså stigande arbetslöshetssiffror bland tidigare liksom då ganska väletablerade grupper, och jag tror att det där är
men hur påverkar det väljaropinionen, tror du?
Det tror jag gör att det finns en viss dragningskraft för mer omfördelande politik, och att man till exempel funderar över sådana här saker som A-kassa, och jag tror att S kommer gå starkare i den gruppen än tidigare.
Det här är jätteintressant. Vad tror ni andra om Peters teori, Per?
Det skulle vara en A-effekt.
Ja, Reinfeldt fick ju själv någon gång, för det var ju 15 år sedan, för att svenska mitt i livet, etniska svenska mitt i livet, inte blir arbetslösa, vilket var sant på den tiden, och det har ju varit sant. Skaffa din utbildning, du har jobb, och så är det inte så längre.
Men jättekort om det, så tror jag att det beskriver nog också en svårighet som är för regeringen och kommer vara för nästa regering. Det är att när att prata om ekonomin idag, det är så olika världar. Det finns som flera ekonomiska debatter samtidigt. Börsen kan gå bra, vissa kan ha det bra, vissa har det inte bra. Hur viktiga är de här matpriserna? Där har man väl inte riktigt fått grepp. Och det kommer att visa sig i valet hur det där slår egentligen, vilken sida som vinner den där ekonomi- och jobbdebatten. Men jag vill bara komma tillbaka till frågan om Sverigedemokraterna. Det som är lite svårt att förstå, det är ju att Tidösidan faktiskt vann, och med en knapp majoritet så var man störst på valnatten. Man bildar då regeringen. Man tänker sig att de som röstade på valnatten mycket väl misstänkte att SD skulle få ett inflytande. Man bildar en regering där SD inte ingår, men som är ett tidavtal. Och ungefär samma månad den bildar, då uppstår ett stort gap i opinionen på 68 procentenheter som aldrig har tagits igen. Mm. Och då är det antingen är det så att väljarna egentligen inte vill ha SD nära regeringsmakten. Tillräckligt många marginalväljare vill inte det, så det här är svårt att vinna helt enkelt. Eller så är det så att det finns en stor grupp soffliggare, osäkra väljare, 20% enligt SCB, där den här SD-frågan inte är lika viktig. De har inte bestämt sig än. De kommer rösta på sakpolitik och de kan faktiskt, oavsett hur regeringskonsterna, kommer de stödja det alternativ som har den politik som de upplever som bäst. Och det kan ju bli en sån effekt, men det där har vi inte svaret på än. Mm.
Jag har gjort samma notering där, för att jag har tittat på det här poll of polls där man hade vägt samman olika, och då visar det sig att där är inte övertaget för vänstern lika stort som det var i SCB nu, men det är väl då ungefär drygt 8% då. Men nästan hela det glappet dök ju upp redan hösten 2022. Så, som det var som väljarna direkt kände sig, nej, men det där blev nog inte så bra, vi drar tillbaka det där. Och sen dess har ju tid aldrig riktigt varit nära. Per S, ja, vad var det som hände där egentligen? Ångrade väljarna sig helt enkelt, eller?
Det är en bra fråga. Ja, men jag tänker också att det var väldigt ekonomiskt turbulenta tider. Det var det ju redan i valrörelsen, hög inflation. Och jag vet att vi hade ett stort seminarium i början på 2023 med temat liksom ekonomi. Alltså det var inflation på 10%, det var urgröpt köpkraft, stor oro och så vidare över detta. Så att man tappar i inledningen där var kanske inte helt överraskande. Men efter det har, som Per var inne på, har detta aldrig kommit tillbaka. Utan vi har egentligen haft ett läge där det har pendlat mellan 5-12 procentenheters övertag ungefär, någonstans där, genomsnitt 7-8 kanske. Och som jag var inne på lite tidigare, det här med tidigpartiernas svårighet att få över folk över blockgränserna har varit ganska tydligt. Mm. Sen tänkte jag på att anknyta till det de pratade tidigare också om att storstadsväljarna, tänker jag, också en sån här grupp. Mm. Där när vi börjar bryta ner, vilka är det egentligen som har lämnat tidigpartierna och gått över till oppositionen? Så är ju till exempel de siffror i alla fall vi ser i Stockholmsområdet ganska, det är ganska tydligt övertag nu för oppositionen och rödgröna partierna. Och det skiljer sig ganska mycket mot hur det har sett ut tidigare. Så där är, det kanske är lite där du pratar om den nya arbetsmarknaden och andra faktorer också. Men storstadsväljarna i Stockholm, men vi ser det även i Malmöområdet, Göteborgsområdet, har blivit mer rödgröna.
Peter, hur tolkar du opinionsutvecklingen under hela mandatperioden där så att säga oppositionen har lett ganska kraftigt hela tiden?
Ja, det är klart. Om vi talar gamla mönster, alltså det att regerandets pris är ju välkänt och att man tappar ett par procentenheter bara därför att man är tvungen att göra sig växlande impopulär hos olika grupper genom att regera. Det är ju liksom ett gammalt mönster. Men det kan ju säkerligen också vara så att MKD-L-väljare hade olika föreställningar om hur framträdande SD skulle bli under den här mandatperioden. Så att jag skulle tro att det kan ha varit med. Men sedan har ju också regeringssidan haft... alltså ekonomin har ju varit ett återkommande problem och de hade ju en uppåtkurva som sen bröts ganska tvärt, och det var ju till exempel Trump i en faktor där. Och när det här tullkriget, Liberation Day firade de i USA, och allmänhetens förtroende för den egna ekonomins utveckling under kommande året, en stört ök i Sverige när det här inträffade. Alla är medvetna om hur omvärldsberoende vi är. Det har varit sådana saker som har liksom, man haft lite otur med den typen av händelser som har brutit dem.
En annan fundering här, nu pratar vi ju att väljarna har varit lite dumma mot regeringen, men kan det också vara så att regeringen helt enkelt ligger så pass mycket till höger att väljarna inte är, det är inte lika många väljare som är intresserade av den jämfört med tidigare? Det har vi pratat om här i podden, att vi är höger, vi gillar ju politiken, men exempelvis tar man vad regeringen har gjort med bistånd exempelvis, eller kultur, eller liksom en del andra sådana här frågor, så är det kanske mer vi högerväljare gillar det, men helt enkelt så för visst är det så att väljarna i allmänhet uppfattar den här regeringen som betydligt längre till höger än tidigare, även borgerliga regeringar.
Så är det ju, men om man följer Svenska Dagbladets podd, vilket jag som trogen lyssnare gör, så har väl synpunkten mer varit här att regeringen är för vänster i olika frågor. och att man har drivit den
för ekonomisk
politik till exempel. Och vi vet ju att den ekonomiska politiken är ju det som rankas mycket högre. Biståndspolitiken är ju ganska nedprioriterad. Det är ju så, tittar man sakfråga efter sakfråga som regeringen har gjort inom ramet för Tidöavtalet, så finns det ju på flera punkter lag och ordning, migration, alltså 70-procentigt stöd för det. Jag tror att det i så fall beror på att, och det kanske man kommer in på, vad är en underskattad faktor i politiken? Jo, det är att det handlar inte bara om vad du gör, utan hur du gör det och vem som gör det.
Okay.
Och varumärket är att den är väldigt höger, för det är ju någonting som sker med Sverigedemokraterna. Jag tror faktiskt inte att det politiska innehållet är det som styr här, utan det är bildsättningen av det hela.
Per gav mig underkänt på teorin om en för höger regering i sakpolitiskt. Vad tror du, Peter? Kan det ligga någonting i det?
Ja, alltså jag nämnde ordet kroppsspråk innan. Jag tror att det kan finnas någonting i, som kanske inte är på policynivå utan ett visst sätt att kommunicera och föra sig som inte är klockrent för mittenväljare just. Men jag tror en annan viktig faktor här som gör det lite svårt för regeringen är att de har lyckats så pass bra med inom ett politikområde. Det är lag och ordning.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt svårt där att det är ju blandat å ena sidan om politiken hade misslyckats så hade deras styrkeområde fortsatt att ligga högt på dagordningen. Nu har det fallit bland vänsterväljare. Så är inte alls lag och ordningsfrågan lika prioriterad som den var tidigare. Mm. Och där uppfattar man det som ganska mycket en avdiskad fråga. Och då kan man återgå till att prioritera vård, skola och omsorg igen.
Och som vi brukar säga i podden, väljarna tackar sällan. Churchill förlorade valet i juni 1945. Hör vad du säger, Per, om det här den faktiska politiken som kommer ut ur regeringen, att den eventuellt då antingen uppfattas som mer höger eller faktiskt är rent objektivt mer höger, och det är därför helt enkelt väljarna blivit färre. Vad tänker du kring det där?
Vi gjorde ju ställde en fråga på det här temat i förtroendebarometern just. Vad skulle du placera den nuvarande regeringens politik då utifrån vänster höger skala? Och där ser vi ju rätt tydligt att det är många som tycker att den är mycket till höger eller ganska till höger. Och det är ju en indikation ändå på att många mittenväljare och många väljare uppfattar politiken som höger. Så att det är ju, och sen om det är, har en spegling i verkligheten i det politiska innehållet, eller om det är avsändaren i form av Sverigedemokraterna har ett stort inflytande och syns mycket såklart. Det är svårt att säga, men det finns någonting där, och nu var ju inne på det här med mittenväljarna, liksom hur, vad finns det för möjligheter egentligen där? Och där har vi än så länge sett att Tidöpartierna har svårt att locka över mittenväljare från rödgröna partierna.
Per.
Nej, men en annan sak med den mandatperioden som är lite speciell, och det är ju att den har ju varit utrikespolitisk ganska framgångsrik. Jag menar, härom veckan bara så kom ju Zelensky till Sverige, och det var JAS-plan som såldes, och det har NATO-medlemskap och europeiska ledare som lyfter fram Sverige som ett liksom starkare land, och det skrivs positivt i media, och då brukar man alltid säga att utrikespolitik spelar ingen roll för val, men vad vi har sett historiskt är ju Göran Persson, Magdalena Andersson, till viss del liksom Fredrik Reinfeldt, att när man får cred utomlands blir svenskar väldigt stolta. När lilla Sverige blir i centrum så blir man väldigt stolt. Men det är ju bara, det är en fråga jag har lite grann. Varför har denna regering och kanske särskilt statsministern inte alls egentligen gynnats av det här? Är det inte lite konstigt?
Peter först och sen Per.
Det här, svenskar som syns utomlands, det brukar ge en väldigt tydlig boost i förtroendesiffrorna. Och då har det varit det där lite lustigt. Margot Wallström var oerhört högt, till exempel, hade väldigt höga siffror. Carl Bildt hade fantastiska siffror så länge han befann sig i Bosnien. Och när man sen ska växla om det här till inrikespolitik så pyser det ihop, så att det är som en slags... Man blir alltid väldigt varm när de talar om svenska internationella medier. Men jag tror att alla har svårt att växla över det där till inrikespolitiska pluspoäng.
Peres?
Nej, men det enda gången vi har sett det här på rätt tydligt i opinionsmätningen var väl våren 2024 egentligen, när NATO-medlemskapet blev klart. Ulf Kristersson var i USA, blev omtalad i kongressen, Joe Biden på plats och så vidare. Där såg vi, det var en av de perioder under mandatperioden, och det var lite jämnare i opinionen. Nu hade Socialdemokraterna också en del problem där med Jamal El-Haj och lite andra saker. Men där hade vi lite jämnare. Så där fanns det är den enda gången jag har sett liksom någon tydlig lite rally around the flag. Mm. Annars så, precis som Per har varit inne på, så gång efter gång när det har varit de här stora händelserna så har vi inte sett den här uppslutningen runt regeringen eller Moderaterna.
Men generellt får man väl ändå säga att om som i naturen, vi ser extremväder och om vi har liksom extremopinion. En gammal sanning brukar ju vara att utrikespolitik är tämligen betydelselöst och frånvarande i svensk opinion och debatt. Mm. Det där bröts väl tydligast när Trump valdes första gången. Genomslaget i allmänhetens dagordning, vad man diskuterade vid köksborden, jag har aldrig sett någonting liknande. Han överskuggade allt. När Ukraina-kriget drog igång och försvarsfrågan, som alltid har brukat ligga mycket undanskymd, toppade dagordningen omedelbart. Den här omsvängningen i NATO-frågan. Jag nämnde innan när Trump då utropar en Liberation Day och med tullkrig, plötsligt så förändras allmänhetens ekonomiska förväntningar väldigt skarpt. Och alltså, vi har ju ett dramatiskt omvärldsläge och påverkan på opinionen, potentialen där tror jag ändå är mycket större nu än vad den varit tidigare. Mm.
Trump har ju påverkat Sverige väldigt konkret och tydligt, som exempelvis sina tullar eller med sitt krig mot Iran nu här senast. Men Trump har ju också blivit, tänker jag, påverkat politiken mycket att väldigt mycket Trump tolkas så tillvida liksom att Trump finns där borta. Vi tror att han har inflytande ibland. Har han det ibland? Skickar han sin vicepresident till Europa och vill påverka val och sådär. Alltså hela liksom Trump-komplexets betydelse för svensk politik. Ja. Är det någon som vill börja...
Ja, men jag tror att det är entydigt dåligt för partiet till höger i svensk politik. Jag tror att det finns en sån här... Det kanske inte påverkar... Det påverkar inte osäkra väljare som inte är så politiskt intresserade, men det kan påverka vissa trendkänsliga marginalväljare, särskilt i storstäder. Och då är det som en smittoeffekt att Trump är ond, och det tycker nästan alla är ond. Han är väldigt impopulär i Sverige. Och Trump är höger, och regeringen är höger. Magdalena Andersson är motsatsen till Donald Trump. Netanyahu och Israel är lite samma effekt. Så att det finns en liksom... en suggestiv känsla där, tror jag, helt enkelt, som kan störa till exempel bland storstadsväljare. Och det är ju väldigt, om man ska vara, måste man väl erkänna på något sätt, objektivt orättvist möjligen, skulle man kunna säga, men ibland är ju omvärlden sån. Mm.
Trump som skugga där, hans konkreta ekonomiska effekter, vad tänker du, Peres, Trumps, är det en Trump-mandatperiod, blir det ett Trump-val, är det så vi kommer sammanfatta det här i framtiden rent av?
Kanske det, alltså. Men då tror jag nog mer på omvärldseffekten av Trumps politik än kanske den politisk-ideologiska frågan ändå. För det är ju varit inne på här, vi hade tendenser till en ekonomisk uppgång i början av 2025. Vi hade ganska positiva siffror om man tittar på hur folk uppfattade sin egen ekonomi. Sen kom tullkriget.
Ja, det var ju väldigt tydligt.
Sen hade vi då slutet på det här året, vi hade BNP-prognoser som väl närmar sig 3%, och så kommer kriget i Iran och plötsligt är vi ner på 1,9 någonting. Det är svårt också att gå bra i opinionen och vinna val när de ekonomiska tiderna är dåliga. Så jag tror att Trump som någon form av omvärldsfaktor snarare än ideologisk kanske, även om det finns en del poäng i det du säger, Per.
Hörrni, vi ska fortsätta, och en sak vi ska klara av, vi måste erbjuda lite tröst åt de högerlyssnare vi har förstås. Moderaterna hade presskonferens idag, har ni hunnit se det? Mm. Då hänvisade då Martin Borg, som är valledare, och Karin Enström heter hon väl, som är partisekreterare. En sak de satte sig topp till, det var att det finns rekordmånga osäkra väljare och att det ändå var någonting man kunde hoppas på. Kan man hoppas på det, och är det säkert många som är osäkra just nu? Vad säger du, Peter?
Ja, men siffran är ju hög. I partisympatiundersökningen så var det 19-20 någonting.
Är det ovanligt mycket eller?
Det är en hög siffra, absolut. Ja. Jag tycker att den gruppen är underanalyserad överhuvudtaget. SCB ger inte ordentliga nedbrytningar på VTI-gruppen. Till exempel, hur fördelar sig den här mellan könen över åldrar? Det är absolut en stor intressant grupp. Så att,
Per, du är van att se glaset halvfullt.
Man kan inte gå emot sin natur. Nej, men jag tror också att det har gjorts lite studier under mandatperioden. Som institutet har gjort en. Sen gjorde Indikator Opinion den här stora studien där man tittade på den här typen av väljare. Det var ju nästan 40 000 intervjuer totalt sett. Oj. Och då visade det sig att den här gruppen lutar till höger och mitten. Och tidigare i Sverige så kanske man tänker sig framför att det var liksom Anna Maria, undersköterska i Sollefteå, som gick och röstade på Socialdemokraterna. Hon var inte så politiskt intresserad, men hon gjorde det. Och kanske inte svarade på så mycket opinionsmätningar. Men idag är det Jimmy, 42, som kör jullastare i Borås. Det är ungefär så jag ser att gruppen på arketypisk nivå har förändrats. Men, och det sätter ju då M och flera partier väldigt, väldigt stor tilltro till. Och det ska man nog göra. Sen finns det säkert, det svåra är väl liksom, vad får de att rösta? Och där är väl det att man, undersökningarna ger väl vid handen att det är sakfrågor som ligger mycket närmare till hands. Det vill säga, hur har det gått för min ekonomi? Hur funkar det i mitt närområde? Och förra valet stod alla solstrålar rätt där. Då var det liksom, ekonomin hade försämrats för oppositionen då, på grund av elpriserna, och det var väldigt mycket problem med lag och ordning. Som Peter var inne på så har det blivit bättre med lagordningen. Det är färre skjutningar och sådär. Och ekonomifrågan kan ju drabba regeringen. Så det är väl osäkerhetsfaktorn här faktiskt.
Mm. Det är ju väldigt många som brukar rösta i svenska val. Och det väl, har väl ökat dessutom de senaste valen. Det är väl, vad var det senast, 85% eller sådär. Så det, det är väldigt många som är dit. Per S, vad säger du?
Nej, men jag håller med de här osäkra väljarna. I våra mätningar också ovanligt hög nivå nu. Ganska hög rörlighet. Vi har sett att det har gått en del väljare till soffan. Tyder på att det finns rörlighet. Och det finns såklart potential där. Både för Tidepartierna och för de rödgröna partierna. Men man ska också ha med en sak, och det är att när man tar väljare från soffan så har du en effekt så att säga. Men tar du över blockgränsen så har du dubbel effekt. Så att få en centerpartist att bli en liberal, det blir 1+1 så att säga. Det blir -1 på ena sidan och +1 på andra. Det blir en effekt på 2. Så att, har du ett avstånd på 10% så är det egentligen 5% som behöver röra sig över blockgränsen för att det ska vara helt jämnt. Tar du från soffan eller från övriga partier så har du inte den dubbla effekten. Så att soffan, osäkra väljare, är viktigt, men jag tror ändå att slaget om det här valet i huvudsak kommer ske mycket på bland mittenväljarna.
En annan väljargrupp vi måste nämna också, det är ju förstagångsväljarna. För de är ju svåra att fånga upp i opinionsmätningar. Det såg vi inför förra valet, och så blev alla överraskade på valnatten. Det är ju bland annat Sverigedemokraterna gjorde ett dunderval, särskilt bland män som förstagångsväljare. Och det tycks väl vara så, om man tittar på olika mätningar, trender, sakfrågor, tidigare skolval, att vi har en lite högervind bland förstagångsväljare.
Håller den i sig fortfarande?
Det vet vi inte förrän på valdag, men det handlar väl om, det är ju påverkningsbar, det handlar väl om att lyckas i kampanjen och nå de väljarna.
Peter?
Jo, så är det bland de yngre väljarna, men man ska komma ihåg där att högerlutningen drivs ju i princip helt och hållet bland killar. Och det är ju en intressant så här utblicken för framtiden, att vi får det här liksom ganska stora ideologiska skillnader mellan män och kvinnor. De unga killar som är ganska som, ja, rätt konservativa värderingar som tjejerna då inte alls har.
Men det här gäller ju kvinnor och män även högre upp i åldrarna. Vi har väl aldrig haft sånt könskap. Vi har väl mätt det här i 100 år snart, men har aldrig sett. Det måste ju påverka jättemycket att det är sån skillnad. Hur långt har vi kommit med att fundera på det där egentligen?
Ja, jag skulle bara säga att jag sitter ju som referensgruppen till utredningen om barnafödande, och en delrapport kommer handla om det här, för man tror alltså att det är problem för parbildningen till och med. Så det är på den nivån vi är.
Ja, det blir ju en effekt. Men hur påverkar det valet? Eller väljer, hur när vi gemensamt ska gå in och välja regering, så tycker vi olika beroende på vilket kön vi har i väldigt hög utsträckning.
Ja, det man... Utmaningen som jag tycker med detta, det är väl att Tidöpartierna, det var ju en stor splittring redan i valet 2022. Det var fler män som röstade på Tidö än på oppositionen. Och risken är ju alltid att när man då får ett mandat från väljarna, att man befäster det mandatet och sen genomför man politik eller hur man kommunicerar på ett sätt som då inte attraherar en grupp som man inte röstade på än. Och det är väl det som det här, att det skapar en A, det riskerar att förstärka. Det är väl därför det finns en förstärkande trend. Om du har 6 av 10 av dina väljare är män, då är det ju väldigt lätt att du fortsätter kommunicera och utveckla politik eller så. Att det är liksom en självuppfyllande profetia, så risken är att de här trenderna förstärks. Sen vad det här får för politiska konsekvenser för Sverige på sikt. Ja, vår parlamentarism är väl till för att hantera den här typen av demografiska eller socioekonomiska skiljelinjer. Men det är ju en helt klar utmaning. Nästa regering, om den är vänster, så måste den tänka vår politik och hur vi gör måste också tilltala män. Om den är höger måste den tänka vi måste tilltala kvinnor. Det måste man ha med sig på något sätt.
Paris.
Nej, jag håller med om den här bilden och det stämmer ju väldigt tydligt. Men det är lite intressant ändå att den här stora skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar befästes, som du sa, redan 2018 någonstans. Alltså, vi har sett det här under 6-7 år och vi har i alla fall inte i våra mätningar sett att kvinnor har gått ännu mer till vänster, även om det är väldigt tydligt till vänster så att säga. Utan de väljarrörelser som har varit under den här mandatperioden har snarare varit män som har gått lite mer mot de rödgröna partierna, unga väljare, storstadsväljare. Så att vi det är en stor skillnad, men den har inte accelererat under den här mandatperioden skulle jag säga.
Jag tycker det här är helt fascinerande, för man kan ju jämföra, om man går längre tillbaka i tiden när kvinnor och män ofta levde olika liv. Kvinnorna fanns inte på arbetsmarknaden i samma utsträckning. Nej. Det var könsroller på ett helt annat sätt i samhället. Att det ändå var att man röstade mer lika. Livet var olika i övrigt, men ja, det är fascinerande.
Jag kanske inte ska fastna i det, men det som är så intressant där är ju att det finns, man kan göra olika argument. Man kan göra argumentet att de är värderingar att göra. Man kan också göra argumentet att de är socioekonomi att göra, för att vi har allt fler högutbildade kvinnor som jobbar i offentlig sektor med statliga jobb, till exempel. Och allt fler män som är då yrkesarbetande med inte universitetsutbildning. Så att det går att använda olika, vad ska vi säga, statsvetenskapliga metoder och applicera det och ändå få samma svar varför vi ser de här könssplittringen.
Hörrni, vi ska börja knyta ihop det här, tänkte jag. En annan sak som Moderaterna sa idag, jag vill bara testa vad ni säger om det. Jag tyckte det lät lite som loserprat, men Martin Borg och Karin Engström menar att det var dimridåer som hade spritts ut och att det här är ett citat faktiskt. Socialdemokraterna trummar in lögnen att det varit nedskärningar i välfärden, sa de. Martin Borg och Karin Engström talade om dimridåer. Kan man bluffa sig till ett opinionsövertag på det här sättet? Har de moderata företrädarna någonting på spåren här? Vad säger du? Vad säger du, Paris?
Nej, alltså jag tror också att det här att liksom enskilda frågor, att folk skulle vara missinformerade och enskilda frågor, jag tror ändå det är ett större sammanhang, ett större paket man tar ställning till när det gäller partierna. Och så jag har svårt att säga att det skulle vara enskilda frågor på det sättet.
Peter, hur tänker du när Moderaterna börjar prata sådär?
Jag tror nog i och för sig att det finns underliggande föreställningar. Alltså att jag tror många väljare har ett default antagande om att en tidigare regering kommer innebära minskade anslag i och för sig så, till offentliga. Det tror jag säkert kan ligga någonting i. Men sedan, de här liksom mer drastiska formuleringarna, det avstår jag från att kommentera.
Ja. Jag kan väl bara säga, jag tycker väl det man har lyckats med Socialdemokraterna, det är ju det som att man har lyckats hantera regeringsfrågan utan att lämna besked. Det tror jag väl ändå, vi vet ju från som institutets mätningar att en majoritet av väljarna vill att man ska lämna besked innan valet. Men hittills har man lyckats att inte behöva göra det. Och det är väl någon form av dimder då. Eller att de är strategiskt smarta.
Innan vi tar den sista frågan då ni då ska uttala er spådom inför september, så tänkte jag fråga så här. Finns det någonting ni har upptäckt i den politiska opinionen, något som går lite under radarn, någon dark horse som ni tycker är lite underrapporterat som ändå kommer kunna bli viktigt under månaderna som återstår, som ni har gått grundat på när ni har suttit med era Excel-dokument? Per, du brukar ju alltid ha något sånt där.
Ja, men det är väl att om man zoomar ut bandet lite och tittar från 2012 fram till idag, så har jag sett en mätning där man tittar på vad människor söker i tillvaron. Olika faktorer. Och det som har ökat absolut mest, det enda som har förändrats egentligen, det är att allt fler vill ha trygghet. Det har gått från 45% till 65%. Så zoomar man ut valet 10 000 meter, så kan man tänka sig kanske att det till slut kommer handla om vilken sida i politiken är det som står för ökad trygghet i en orolig tid. Och där tror jag att det står mot Socialdemokraterna som har ett otroligt starkt varumärke kring detta och historia. Och ett Moderaterna som är en form av ingenjörs, vi får ordning på Sverige, vi kan fixa det, vi har politiken. Och frågan är då, vilket är det, narrativet eller sakfrågorna som kommer vinna på valdagen i vem som kan leverera trygghet för marginalväljarna?
Peter, kan du bjuda på någon sån där spaning som du har hittat i opinionen som inte har varit så rapporterad än?
Två har jag väl nämnt innan. Framförallt det här, jag tror att fler har större ekonomisk oro än vi har anat.
Och nya grupper också.
Ja, och det är beroende på AI. sådana som var ja, utvecklare till exempel. Va? Hur säker är arbetsmarknadsmässigt? De är absolut inte längre. Jag tror att det här är underskattat, att det här är faktiskt en orosfaktor. Sedan så finns det en sak som har gått och funderat på och som nu senaste veckan har börjat uppmärksammas en del. Jag skulle hålla ett öga på Örebropartiet.
Berätta.
Jag tror att det kan finnas att de kan skrälla lokalt där.
I kommunfullmäktige? Eller, ja, de finns redan där? Eller jag har
ja, de finns i Örebros kommunfullmäktige förstås, men jag tror att de försöker väl också då ställa upp i riksdagsvalet i den kretsen och kan ha oväntade framgångar. Det är väl en sån där, vi brukar alltid få frågor, nervösa frågor om vad ska hända, vad är det som döljer sig i övriga partier boxen? och tidigare har man trott att det är nyanska skräll eller medborgerlig samling eller AFS och så. Det här valet så skulle jag hålla ett öga på det partiet.
Öga där. Per S, slutligen, är det någonting du har gått
funderat på? Då lyfter jag miljö- och klimatfrågan som ju är väldigt stor skillnad mellan hur Tidöpartierna rankar den och hur de som röstar på de rödgröna partierna rankar den. Där är det bland de två, tre viktigaste frågorna och bland Tidöpartierna långt ner på listan då. Och det kan ju tänkas att det finns en ganska stor grupp mittenväljare som ligger någonstans och väljer mellan blocken här där miljö och klimat och frågan spelar en roll. Mm. Det är bara en tanke.
Ja, sista frågan. Då ska ni få titta i kaffesumpen eller i kortstjärnan eller ja, småkulan eller vad ni vill. Hur går det då i valet? Vem vill börja och berätta för lyssnarna det? Ska Peter börja?
Ja, pax inte jag.
alla måste.
Ja. Ja, så fort man öppnar munnen nu så avkrävs man det där. Jag har aldrig varit bättre än någon annan på att gissa det där. Jag tror att det kommer vara betydligt jämnare än vad det är just nu. Mm. Det skulle förvåna mig om det inte är det. Men naturligtvis, det är svårt att säga annat än att det mer talar för en rödgrön seger. Det är väl du tycker.
Per S, vad säger du?
Jag håller med. Jag tycker att man kan inte gissa egentligen här. Det blir ju verkligen en gissning om man skulle göra det. Men det är ju klart att det är fördel för oppositionen just nu. Och vi har två faktorer här. Både det att Tidöpartierna ligger under men också att Liberalerna är en bra bit från spärren. Så det är ju två saker här som behöver hända om det ska bli en tidig seger i valet i höst. Så att lite fördel oppositionen får man säga.
Och Per R, då är din dubbla roll som expert och som lokalpolitiker för Moderaterna. Hur går det?
Ja, det är två svar. Nej, men jag tror väl att valet kommer jämnas ut i och med att en valrörelse brukar snurra ner till att det handlar om ett antal sakfrågor. Och de senaste valen så har faktiskt den högra sidan i politiken ökat i valrörelserna. Flera partier i den har också ökat samtidigt på grund av att de här soffliggande och de osäkra väljarna aktiverar sig när väl valet drar igång. Så möjligen också då att nu vi får en sån tydlig bildsättning att det som står i potten det är en SVMP-regering och en kraftig vänstersväng. Det kanske man kan ta som spjärn mot och kanske kan få en del marginalväljare att tänka till och faktiskt rösta på den högra sidan. Så ja, nej men det kan gå helt enkelt.
Det kan gå, det säger Per Rosenkrantz från Bellbird. Stort tack Per för att du medverkade.
Tack.
Stort tack Peter Santesson från Infostat för att du medverkade.
Tack själv.
Och stort tack Per Söderpalm från Verian för att du medverkade.
Stort tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.